Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja, Erik, vi är ute på turné, men den är snart slut. Men vi har en stor vända kvar, eller hur?
Alltså, nu öppnar vi ju Norrlandsfönstret. I alla fall någorlunda mycket. För vi ska ju till Sundsvall, Umeå och Luleå. Och där ser vi såklart fram emot att träffa några mer eller mindre hederliga norrlänningar. Men innan dess så har vi ju även ett flyttat gig att berätta om. För det var ju sorgligt nog en tragisk händelse som inträffade på Uppsala konsert och kongress. Och i och med att lokalerna hölls stängda efter detta så var vi ju tvungna att flytta Uppsala föreställningen till nu på lördag den 13 november. Och vi inser såklart att det här ställer till det för vissa som inte har möjlighet att gå. Men vi vill ju samtidigt se det som ett tillfälle att ta i akt för andra. För det här kan ju då faktiskt vara en möjlighet för alla er som ändå har hört av sig och undrat ifall det inte finns möjlighet till en extra föreställning i Stockholm eller Uppsala eller Västerås eller Gävle. Och nej, det gör det tyvärr inte, för vi har inte den schematiken. Men vi har då detta extra datum i Uppsala där det nu har öppnat sig några luckor i salongen där vi har plats för fler. Så hoppas vi ses där, hoppas vi ses någon annanstans längs vägarna, för än är det lite kraft kvar i turnébussen.
This morning, the soccer club's vice president said, "For a tragedy like this to happen, it is very difficult. The sadness is great, but we will have faith in God." The Chapecoense Real soccer team represented a Cinderella story in Brazil, a team that rose from the minor leagues to make it into this year's Sudamerica Championship Finals. Video posted to Facebook Live on Monday showed team members checking in for the flight, and some seated on board the plane minutes before taking off. "It's gonna start," player Felipe Machado said. "The trip to Colombia is going to begin."
När vi lämnade scenen satt Chapecoense på flygplanet som skulle ta dem från Bolivia upp till Medellin i Colombia.
Och de satt där med väldigt gott och glatt humör. Det var Neto som brottades med sina demoner från en otäck mardröm. Men därutöver så var det ju den där fantastiska känslan av att vara på väg mot ett äventyr och en utmaning där möjligheterna var så obegränsade. Några vill sjunga, några vill dansa, några vill ju för sig sova. Men ja, det spelarna, det ingen i kabinen känner till, det är ju faktumet att planet rätt och slätt har lyft med för lite bränsle och har missat möjligheten att mellanlanda för att fylla på. Piloterna De känner ju till det här.
Jag kan inte fatta det.
Nej, men det är helt obegripligt. Men de försöker till och med kompensera för det. De stiger till högre höjd än vad som egentligen var planerat och angivet. Och ifall ni nu fattar det aerodynamiska korrekt, så gör de det för att där luften är tunnare så är motståndet mindre, och där går det teoretiskt sett i alla fall åt mindre bränsle. Men kruxet här, ja, det var en jävla massa kruxar. Men ett litet krux var att planet såklart var för tungt lastat också. Mm. Det var väl för många tv-spel på. Så i själva verket gick det åt lite mer bränsle än normalt.
Och, men det här måste de ju se rätt tidigt.
Ja, alltså, ja, men grejen är ju i och för sig att de gör ju en liten ansats för att rädda situationen, som ju redan här är, ja, men problematisk på gränsen till potentiellt katastrofal. För de tar ju tydligen kontakt med flygledartornet i Bogotá, Colombias huvudstad, för att ansöka om tillstånd att ändra kurs och landa där för att fylla på bränslet. Men grejen är ju att det här är ju en typ av, ja, men nästan nödlandningsartad manöver, som skulle innebära, ja, men stora konsekvenser, kanske framförallt ekonomiskt. Det är någonting som inte är inlagt i deras planerade flygrutt, och jag vet inte exakt hur den här liksom ekonomin fungerar, men jag fattar ju att det ändå är en ganska stor sak att bara valsa in på huvudstadsflygplatsen oannonserad och be om att få tanka om för att sen lyfta och flyga vidare.
Ja, för att det kan vara rättsliga efterspel. Ja, för att de ser ju direkt, vad är det ni har på
liksom,
med?
Vad sysslar ni med? Ja, liksom,
och
fan?
Då sitter den här piloten som är delägare i bolaget också.
Och svettas, ja, för han vill inte att det ska bli dyrt, och han vill inte riskera att få liksom yrkesmässigt klander eller då till och med rättsligt efterspel. Så de tar tydligen kontakt med flygledartornet i Bogotá. Men de pallar inte, eller de väljer liksom inte att framföra sitt egentliga ärende.
Nej.
Så som jag har förstått det, så blir det de hör av sig och stämmer av.
Ja,
här är vi liksom. Hur är läget i Bogotá då? Ja, jo, det är väl lugnt. Jag ser att ni är på väg till Medellin, så ja, lycklig flygning dit. Jo, och så var det... förresten, det var inget. Okej, okay, tja.
Precis. Lite hade de bara sagt liksom, att vi har inget bränsle, så hade de tagit ner dem. Ja,
ja, ja. Men... de har ju bränsle för 4 timmar och 22 minuter i grundplanen. Och när det har gått 4 timmar och 12 minuter, ja, då börjar de ändå närma sig Medellin. Och det är ju bra. Men när de då meddelar passagerarna att det börjar bli dags för landning, ja, då är det ju fortfarande ingen som har en aning om att det finns något problem med den här flygningen, förutom de i cockpit. Och har dags för landning, ja, då får man ju ändå se till att liksom stuva om och liksom sätta sig i position och spänna säkerhetsbältena. Och i det här läget så vaknar försvararen Alain Rochel, som vi har nämnt vid en serie tillfällen, en av omklädningsrummets verkliga nyckelpersoner. Och han har flyttat sig bakåt i kabinen tidigare under flygningen, för han ville sova, och det var tydligen upplagt så att, ja, men funktionärerna och liksom den officiella delegationen satt längst fram i planet, spelarna i mitten, mediekåren längst bak. Det var för mycket samba, för mycket tv-spel bland spelarna, så han gick bak och sov bland journalisterna där det var lugnt. Men nu vaknade han, och så ropade hans polare längre framifrån, ja, men kom nu och sätt dig här, vrålade reservkeepern Jackson Follman. Och Rochel bara, nej, pallar inte liksom. Men kom nu för 17. Det är, vi ska landa, kom, du ska sitta bredvid mig. Nu ska vi liksom peppa upp inför Colombia. Och Alain Rochel, okej då. Jag släpar sig dit och liksom sätter sig där inför landning. Men okej, nu ska den proceduren påbörjas. Och återigen, de har flugit i 4 timmar och 12 minuter. De borde ha 10 minuters bränsle kvar. Men exakt hur mycket, ja, det vet inte ens piloterna. De kan ju bara konstatera att det är tajt som satan.
Nu måste det vara panik.
Exakt, här måste ju deras kriskaoskänsla, deras panik måste ju stiga. Men det som då händer när de ska börja påbörja inflygningen och liksom landningen, där att de får ett besked från flygledartornet i Medellin att ni får vänta lite. Ni är satta i väntläge och får kretsa runt flygplatsen något varv. För vi har fått in ett annat litet plan som var på väg upp till Karibien men som hade något problem med sin bränslemätare. Och ni vet ju själva, bränsle är viktiga grejer. Man kan inte flyga ifall inte mätaren är pålitlig. Så vi måste ta ner det planet först. Liksom cirkla bara här några varv så får ni strax landningstillstånd. Och här är det också helt ofattbart att i efterhand konstatera att piloten säger, ja visst, lugnt, ja. Det gör vi. De har alltså inga bränsle kvar.
Han har sagt, vi har inget bränsle. Exakt. Ja, men då får ni gå före.
Såklart, ja. Så var det ju verkligen. För det var inget akut med det här planet som då ändå skulle ner före dem. Men de bara säger att, visst, vi cirklar, vi väntar. Och återigen, ja, de är ju rädda för konsekvenserna. Det kan bli dyrt ekonomiskt. Och att då liksom verkligen betona att, ja men vänta här, de kanske har problem med sin mätare, men vi har fan inget bränsle. Nej. Ja, det är ju att erkänna att man har handlat inkompetent, till och med kanske brottsligt.
Där tror du får fängelse faktiskt.
Om ja, det varit, ja, så kan det säkert vara. Ja. Men att ändå, okej, du har det scenariot i ena handen, ja men då väljer jag att spela rysk roulette med 5 kulor i revolvern i den andra handen. Ja men det tar jag, vi kör på det istället. Ja. Och då cirklar där i nästan 20 minuter. Och nu har ju deras bränsle spann egentligen passerats. Nu borde bränslet redan vara slut. Men 21.49, ja då flyger de fortfarande. Och då ber de om landningsprioritet. De bara, jo förresten, alltså, det är ändå lite körigt här uppe så vi skulle behöva landa nu. Är det något ni kan tänka er? Och flygledartornet bara, nej men vi löser den här första situationen först så cirkla vidare nu. Ja men okej. Okay. Och sen hinner det gå ytterligare en minut eller två innan de faktiskt hör av sig med en ny ton i rösten. Det är nödläge. Det är nödläge. Vi har ingen brand. Vi måste ner. Nu säger de det som de borde ha gjort så mycket annorlunda, men det som de åtminstone borde ha sagt 20-25 minuter tidigare. Och okej, okay, alltså ni måste, ja visst, vi ska liksom fixa en, fan vet jag, koordinater, positioner, vad nu termen är, vi ska liksom fixa det ni behöver, så absolut, vi löser, snabbt ska ni ner. Den proceduren hinner ju egentligen inte påbörjas innan en motor helt enkelt stänger ner klockan 21.53 colombiansk tid, och det är en timme efter boliviansk tid, så här har de flugit i 4.35. Bränslet skulle räcka för att flyga i 4.22. Så de fick lite extra respit av bränsleångerna. Men nu är bränslet slut. Och det är tydligen så flygplanet fungerar. Att, när det inte längre finns något bränsle, då stängs motorn av. Så 21.53 stängs den första motorn av. 13 sekunder senare den andra. Sen går det ett par minuter till, tredje dör. 14 sekunder senare, ja då dör en fjärde.
Señorita, Lima Mayi, India 2933, está en falla total, eléctrica, total, sin combustible. Está libre de esperar, yo voy a sobre las personas, mamá India 2933, bomberos alertados. Ya, Lima Mayi, India. Vectores, señorita, vectores a la pista.
Och det är ju inget mekaniskt fel, utan det är bara vad som sker när ett flygplan inte längre har något bränsle eller någon kraft överhuvudtaget. För bränslet i motorerna genererar ju då även elektriciteten till flygplanet. Och när bränslet är slut, då försvinner elektriciteten också. Då släcks lamporna i kabinen. Då dör ventilationssystemet. Då återstår bara tystnaden och mörkret. Och precis innan all kommunikation mellan cockpit och flygledartornet bryts, så är det ju desperation. Då är det panik, då är det dödsångest. Men det är ju så dags. det sista ord som sägs, det kommer då från piloten och det riktas väl egentligen mest bara ut i tomma luften, och det är då Jesus. Och sen så återstår enbart tystnaden, och det är väl lite oklart hur tydligt det blir för passagerarna vad som är på väg att ske, men alla förstår ju att det här är inte bra. Det här är katastrofalt. Motorerna har stannat, helt mörkt, helt tyst. Det enda som hörs är vinden och regnet som piskar på utifrån. Och absolut, det finns väl i den här situationen en teoretisk möjlighet att en skicklig pilot ska kunna glidflyga ner och göra någon sorts buklandning, gärna på vatten, som kan innebära att planet trots allt kommer ner någorlunda välbehållet. Men det kräver ju optimala förutsättningar, en förmodligen extremt skicklig pilot och inga naturliga hinder. Men i vägen för det här planet ligger ett väldigt stort naturligt hinder. Cerro Gordo, säger de i Medellin. Gordo som då betyder typ tjockisen. Tjockisberget ligger där strax utanför staden. Och stan i sig ligger på 1500 meters höjd. Och sen kan du lägga på ytterligare sådär 1000 meter för det här berget. Och det innebär då till sist att klockan 21.59 colombiansk tid, då kraschar Chapecoenses flygplan in i krönet av Cerro Gordo och klyvs i två bitar. Bakänden fastnar på något sätt, för det är ju ett tätt skogsbevuxet berg, medan fronten skjuts iväg på något sätt och far vidare, och de två halvorna kommer att stanna nästan 500 meter ifrån varandra. Och det blir visserligen ingen explosion, ingen stor omedelbar eldsvåda, eftersom det helt enkelt inte finns något bränsle kvar som kan fatta eld. Men det blir ju ändå en fruktansvärt våldsam crash.
Now to the tragedy in South America. A soccer team that had won the hearts of Brazil was on its way last night to play for its first championship. But the chartered plane crashed in the mountains of Colombia. 71 were killed. Here's Anna Werner.
Video taken after the crash showed little remained of the jet. Workers carried body bags over hilly terrain. The pilots requested a priority landing at 15,000 feet while flying over a mountainous area of Colombia in poor weather. The plane was carrying most members of a Brazilian soccer team as well as 20 journalists flying from Bolivia to Medellin.
Local officials have called this a tragedy not just for Brazil, but the entire world.
Authorities have not ruled out the possibility that the plane ran out of fuel, but right now they again are citing an electrical failure. The South American Football Federation has suspended all games until further notice. And the soccer club released a statement on Facebook saying, "May God accompany our athletes, officials, journalists, and other guests traveling with our delegation."
Vad hände i Medellin tiden som följer?
Ja, nej, men alltså det som sker är ju att väldigt många kroppar behöver identifieras. Identiteter behöver säkerställas, och det där med att ringa runt till anhöriga och be dem beskriva tatueringar över telefon, ja, det är inte det bästa sättet. Och det insåg ju lyckligtvis personalen där uppe någorlunda snabbt. Utan det som händer, det är då att borgmästaren i Chapeco, han som egentligen skulle ha varit med på planet, ja, han flyger upp i sällskap med några läkare så snabbt som det någonsin går. Och han stod ju då i väldigt nära kontakt med den här fotbollsklubben och det här fotbollslaget. Och det innebar naturligtvis att sorgen han behövde möta var enorm, men han tog i stort sett på sig uppdraget att garantera identifikationsprocessen. För Så ja, han kände alla de här i stort sett. Han kunde stå på bårhuset och veta vilket namn som hörde till vilken kropp. Och ja, bårhuset, det var ju så många döda så bårhuset blev överfullt. Så kisterna kom att förvaras i parkeringsgaraget utanför. Och där stod då Chapecos borgmästare i den process som tar flera dagar.
Alltså vilket jävla mardrömsjobb. Ja, det... Stackars.
Ja. Och där ska jag, alltså han utifrån sitt ämbete, sin position, så åtar han sig ändå detta jävla mardrömslikna uppdrag, trots att det definitivt stod inom liksom hans mänskliga mandat att avstå. Men han gör så gott han kan. Han tar sina pauser då han inte längre orkar fortsätta, och sen fortsätter han igen. Och till sist står de där efter ja, då flera dagar, och borgmästarna kunde identifiera de flesta. Det har gått att få in hjälp från annat håll för de som man inte var bekant med. Och till sist så är då den ofattbara dödssiffran 71 människor. Det hade funnits 77 personer ombord på det här planet. Och 71 av dem hade dött. Och av de 22 fotbollsspelare som flugit mot en stor final så var då 19 nu döda. Och därtill så var det klubbledare, journalister och för den delen även flygplanspersonal. Och ja, totalt blev de 71 stycken.
Ja. Men folket i Medellin och framförallt runt Atlético Nacional som skulle möta gör ju en, ja, en väldigt god handling dagen efter.
Alltså sympatierna som strömmar mot Chapecoense från hela världen är ju enorma. Det är ju en sån tragedi som smärtar så djupt och så känns så påtagligt att den i alla fall engagerar och berör hela den globala så kallade fotbollsfamiljen. Och allra närmast i den står ju ofrånkomligen Atlético Nacional som skulle ha spelat den här finalen mot Chapecoense, som så väldigt starkt hade den här kollektiva känslan av att det hade lika gärna kunnat vara vi. Och det inte minst eftersom att de också hade anlitat Lamia för sina charterflygningar. De hade suttit i precis det här planet flera gånger tidigare under den här säsongen. Så det låg väldigt nära för dem att känna att ja, det här hade kunnat drabba oss också. Och när finalen egentligen var tänkt att spelas så öppnade ju Atlético Nacional upp arenans portar för ja, men en sorts enorm sorgemässa. Och det var inte bara fullsatt inne på arenan. Det var inte bara 40 000 pers där, utan det var väl uppemot 150 000 människor som hade samlats utanför. Och i stort sett alla kom helt vitklädda. Och man ser det bara regnar ner blommor från läktarna mot planen när själva ceremonin, eller vad vi nu ska kalla den, inleds. Och den ceremonin avslutas ju sedan med att Chapecoense förklaras som mästare av Copa Sudamericana. Och det är ju Atlético Nacional själva, klubben, spelarna, supportarna, alla som liksom omedelbart har enats om detta. Att ja, det är klart att det är en poänglös och det är en meningslös gest, men det är ändå en gest med en mening.
Man älskar ju något.
Ja, vi känner ju väldigt starkt att det är klart att Chapecoense har vunnit. Det är klart att de ska ha den här bucklan. De ska förklara som mästare. De ska bli med Campeones eterno, eviga mästare. Och det blev de.
Men medan allt det här pågår så finns det ju människor som är med om den här kraschen som kämpar för sina liv.
Ja, och det är ju två ur flygplanspersonalen och det är en journalist. Men på samma sätt som vi inte kan gå igenom 71 olika livshistorier, så väljer vi ju här att fokusera på att berätta om fotbollsspelarna i den här situationen. Och de var ju då tre stycken. Och det var Alain Rochel som nu låg på sjukhuset för att gå igenom omfattande kirurgi runt själva ryggraden, och som visserligen inte befann sig i något livshotande tillstånd, men som inte hade en aning om huruvida han någonsin skulle kunna gå igen. Och sen hade vi då reservmålvakten Jackson Follman, som efter att ha befunnit sig i koma i 4 dagar vaknade upp vid liv men utan högerben. De hade behövt amputera högerbenet helt, och de hade varit väldigt nära att även ha behövt amputera vänsterbenet. Men även om Jackson Follman naturligtvis aldrig skulle spela fotboll igen, så var också hans tillstånd efter de här 4 första dygnen förhållandevis stabilt. Men sen hade vi ju också då Neto, mittbacken med mardrömmen, som till sist hade upptäckts nästan 7 timmar efter kraschen. Hans tillstånd, ja, han svävade ju verkligen mellan liv och död under lång tid. Han låg i koma i 11 dygn, och när han väl vaknade så hade han ju ingen aning om vart han var eller vad som hade hänt. Och det är liksom, ja, hans tankar hade väl ingen riktning överhuvudtaget, men efter att ha hört läkare smattra på en spanska han inte riktigt förstod, så han var väl in och ut ur medvetande under ytterligare flera dagar. Och vid något tillfälle då han ändå vaknade till så såg han att, ja, men där är en person jag känner igen. Det är en av Chapecoenses klubbläkare med klubbmärket på bröstet. Det gjorde ändå att Neto började kunna sortera och orientera sig. Just det, fotboll. Chapecoense final i Colombia. Ja. Alltså, doktor, blev jag skadad i matchen? Hur gick det i matchen? Ja, du blev skadad i matchen, det stämmer. Och sen liksom in i medvetslösheten igen, och sen vakna upp och försöka sortera ytterligare lite mer. Vad fan, skadad i matchen? Ah, nej, han fick ju inte ihop att det måste ha varit en jäkla smäll, ja, liksom. Ja. Stor kille på motståndarlaget, och nej, han fick inte ihop det. Så han började ju fundera på, var det kanske så att deras fan, vi kanske vann, och så stormade deras fans och slog oss sönder och samman. Det var en tanke han funderade på. En annan att på något sätt skulle ha blivit påkörd av bussen på väg därifrån. Och han blev ändå lite klarare och lite klarare. Och till sist så kände han att nej, men det stämmer ju inte. Och hans familj är på plats. Och nu får ni berätta. Ja. Det här hänger inte ihop, utan det har hänt något annat. Och här har det gått mer än 2 veckor sedan själva kraschen.
Ja.
Och då bara, nu får ni fan berätta. Och då är det som läkaren först säger, att den här drömmen som vi har förstått att du hade, som din fru har berättat för oss om, minns du den? Ja, det hände.
Ja.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Åh, fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på Stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford.
Mm-hmm.
Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är
podd.
Otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Så jag läste någonstans, jag vet inte om det stämmer, att han, och det blev helt chockad, han har gjort den här resan 4 gånger tidigare.
Ja, nej men...
Det är helt otroligt.
Ja, nej, det är,
han har gjort den resan 4 gånger tidigare, ja. Med så lite, ja.
Ja, exakt den resan då, ja. Mellan Medellin och Santa Cruz de la Sierra, med bland annat Atletico Nacional ombord. Så det är 4 gånger tidigare, ja, men som man egentligen har lurat döden.
Ja.
Och ja, kul, då kör vi en femte. Och sen tog det inte det stopp där heller, för alla de här resorna de hade gjort över den sydamerikanska kontinenten, alla resor som de hade skravlat så mycket om och som bolivianerna tidigare hade funnit stolthet i, när de granskades i efterhand så var ju var och varannan över gränsen till det väldigt vårdslösa. Ja. För ja, det hade ju bara gått 2 veckor från det att Lamia, alltså det här flygbolaget med det här planet, hade transporterat det argentinska landslaget. Och då hade de flugit från Belo Horizonte i Brasilien till Buenos Aires i Argentina. Och den flygningen hade tagit 4 timmar och 4 minuter. Det var så alltså en dryg kvart ifrån att bränslet skulle ha tagit slut då. Och det var Argentinas landslag. Det var Messi, Agüero, Higuaín, Di Maria. Och ju mer det grävdes i förhållandena runt de här resorna och i allt som omgärdade det här flygbolaget, desto mer ursinne kände man ju. För allt var ju bara ett jävla kråkslott, ett jävla ruckel till flygbolag. Det var ju egentligen något venezuelanskt bolag som redan hade försatts i konkurs 2 gånger om, som de bara hade liksom nypaketerat och sminka över och liksom nylanserat som ett bolivianskt flygbolag. Och i deras flotta ingick 3 plan. 2 av dem hade redan fått flygförbud och det här var det enda som fortfarande var i drift. Och så allt det där med att ja, piloten var själv en av delägarna som försökte maximera vinsten och profiten på alla tillbudstående sätt. Och det går att bli förbannad på sånt här agerande när det handlar om något jävla skalbolag med ett skatteupplägg.
Ja.
Men när det handlar om ett flygbolag och mänskliga liv så kan jag känna att det är berättigat att uttrycka sig som den bolivianska försvarsministern gjorde några veckor efter kraschen. Han beskrev det här som ett massmord.
Ja.
Det var termen han använde. Och det kanske inte är juridiskt helt korrekt.
Nej.
Men det är fan moraliskt befogat.
Ja. Men hur ska fotbollsklubben Chapecoense göra då?
Ja, det är verkligen en fråga som inte har ett självklart svar. För ja, vart ska vi börja? Laget är utplånat och styret finns inte längre. Presidenten Sandro Palaoro, sportchefen Kudo Gaucho, ja, de dog ju. 7 av de 12 styrelsemedlemmarna dog, alltså mer än halva styrelsen. Och när de resterande väl orkade samla ihop sig för ett möte, så var det ett möte som verkligen hade kunnat få vilket slut som helst. Vad är rätt sak att göra här? Är det bara att begrava klubben, lägga ner klubben, att liksom förkunna att det går inte att driva någon fotbollsverksamhet vidare efter detta? Och det hade varit fullt begripligt ifall de hade valt på det sättet. Men det andra alternativet var naturligtvis att gå i rakt motsatt riktning. Att känna att nu är det vår skyldighet att kämpa vidare, att driva på, att ja men, hedra arvet som alla de här lämnade efter sig, att göra Chapecoense bättre och större i deras minne. Och det var ju det som beslutsfattarna ändå bestämde sig för. Och Maringá klev tillbaka in i klubben i en mer drivande och styrande position. Han hade ju då stegat ner från de tyngsta ansvarsposterna under tiden då hans fru låg för döden. Och ja, ännu en gång det här med att ja, vilka är de rätta svaren i ett sånt här läge? Är det att bara ägna all sin tid åt sorgarbetet efter den här, ja, det är inte ens en dubbeltragedi, det är en liksom 14-72-dubbeltragedi? Eller är det rätta att försöka hitta kraft och energi för att göra någonting av det som återstår? Och Maringá, ja, han tog ju då på sig att i resten av sitt liv dels kämpa för sin egen familj, dels kämpa för sin vän Sandro Palaoros familj, och därtill dessutom kämpa för Sandro Palaoros fotbollsklubb. Och välviljan mot Chapecoense när de förkunnade att de hade för avsikt att fortsätta bedriva sin verksamhet, ja, den var ju total. Ja. Det var ju egentligen att alla berörda institutioner sa att ja, men berätta bara vad vi ska göra så utför vi det. Berätta vad ni vill, vad ni behöver, så får ni det. Och det brasilianska fotbollsförbundet, de presenterade ganska omedelbart ett koncept som gick ut på att Chapecoense skulle få en 3-årig immunitet mot nedflyttning från högsta ligan. Ni ska inte behöva tänka på det, utan ni ska kunna bygga upp det här i lugn takt. Men där sa ju Maringá och Chape-styret direkt nej. Nej, det är inte vi. Essensen av Chapecoense är att kämpa. Och ifall ni tar bort behovet av att kämpa, ja, då kan vi lika gärna lägga ner.
Ja, men det där jag funderat lite på. Vad tycker du? Alltså, jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt, alltså strångt gjort av dem. Samtidigt så är det, ja men vad fasen.
Ja, men jag känner nästan kring allt det här och kring allt det som ska följa att jag tycker ingenting. Jag har ingen åsikt. Jag är inte kapabel att välja det ena framför det andra, att beskriva det ena som mer rätt än det andra. Och det är inte liksom, nej, det är bara så jag känner, jag vet inte.
Fair enough.
Jag känner, ja, ingenting. Jag kan inte säga vad jag menar, det är motstridiga känslor. Det finns inga självklara svar. Nej. Det går att göra så, det går att göra på det andra, ja, sättet. Och fan vet vart man tar vägen med något av det.
Nej.
Men Chapecoense valde då att nej, vi finns för vår strävan, våra ambitioner och vår kamp. Och det är det som är anledningen till att fortsätta. Ni kan inte ta bort det från oss. Så de satte sig ner och liksom, okej, okay, nu är det 5 veckor tills delstatsmästerskapen rullar igång igen. Och vi ska återskapa klubben på den här tidsperioden. Och Maringá, han klev då in som någon sorts direktör med ett övergripande ansvar. Och så gjorde de Nivaldo, den gamla målvakten, han som på många sätt hade påbörjat allting, till ny sportchef. Och därtill tog de in en välmeriterad snubbe från Grêmio som en typ av general manager. Och sen satte de sig och byggde, ja, till att börja med en ny spelartrupp på en månad. Och här var det ju snack om allt mellan himmel och jord. Det hette att Ronaldinho skulle komma, Riquelme skulle dit. Och det är möjligt att de var småsugna, men det blev aldrig någon form av skarpt läge runt om. Däremot var det skarpt med framförallt Kaká och med Florent Malouda av alla människor. Uh-huh. Det var liksom nära. Det pågick samtal och det tittades på liksom upplägg och arrangemang. Men av olika anledningar så gick det aldrig ihop. Så det blev ju ingen sån här storspelare som skulle komma och vara galjonsfigur.
Det hade inte heller känt som
nej,
dem.
Nej, det var liksom, det är inte heller, det är inte Chappe, det är inte de vi är. Utan det de gjorde istället, det var ju att de snarare vände sig till de som hade varit där och flyttat vidare och som visste just vad själva identiteten och essensen av den här klubben alltid hade varit. Det fanns en kille som hette Douglas Grolli som var uppvuxen i Chapecoense men som hade hamnat i storklubben Cruzeiro. Bra jävla spelare. Och så fort han liksom förstod att de ville ha tillbaka honom så var det ju ingen snack om saken. Mm. Och det var ju samma grej med, aha, ni vill ha den. Ja, han är ju en viktig spelare för oss, men såklart, ta honom. Ni ska ha honom. Och de gick in och typ pröjsade hela hans lön, grej, och det ska inte ni behöva bära. Och så fanns det också en välmeriterad striker som hette Tulio, som hade fått den här stora flytten till Europa, som hade spelat i den franska ligan och så vidare. Han hade också varit i Chapecoense under någon säsong. Och till honom hörde Neto av sig. Ja, men från sjuksängen egentligen. Tulio, Neto här. Hämt en del sen sist. Var det lite körigt hemma. Så vi tycker nog att du ska komma tillbaka till Chapecoense och leda vårt anfall. Det är inte direkt så att killen säger nej. Det kan jag konstatera.
Men man blir ändå alldeles varm i bröstet av att alla står bakom. Alla ställer upp.
Ja, och liksom som sagt, Nivaldo, han gick in som sportchef. Och sådana killar som hette Nenén som hade varit med Nivaldo och som hade varit med Cadu Gaúcho om att först spela upp Chapecoense från gärdsgårdsserien i Serie D nästan 10 år tidigare. Ja, men han dammade av bollskorna och förklarade sig tillgänglig och kom in och gjorde rätt jävla mycket nytta när laget återstartade. Och ja, men allt detta sammantaget innebar att Chapecoense ändå kunde ställa ett, ja, men i alla fall någorlunda välmeriterat lag på benen den 21 januari, mindre än 2 månader efter kraschen, då de skulle spela sin första match efter allt. Och det är klart att det skulle inte vara bara någon delstatsmatch mot något okänt lag från regionen, utan det skulle vara Ojogo da Paz. Det skulle vara en match mot brödraklubben i Palmeiras. Ja. Och Palmeiras hade hjälpt till mer än någon annan klubb i Chapecoenses omstart och återuppståndelse. De hade ju mer eller mindre liksom bara sagt, ja visst, vi är ju brasilianska mästare här, men ja, här är vår trupp. Ja. Peka och välj, ta dem ni vill ha. Och visst, några av de liksom främsta landslagsmännen och de som skulle säljas för 45 miljoner till Europa var väl kanske inte aktuella. Men det var inte heller så Chapecoense ville välja. Utan de tog ju några av de liksom mest ambitiösa unga spelarna och så någon liksom pålitlig, välmeriterad ansvarstagare. Och så var de nöjda så. Och ja, när det väl var dags för den här symboliska matchen att spelas, ja, då är det också rätt svårt att titta och hålla tårarna borta än så här 5 år senare. För ja, det var en ceremoni inför avspark såklart och familjerna var ju där, änkorna var där och nu var även överlevarna tillbaka i Chapeco, för nu hade de till sist fått lämna de colombianska sjukhusen och kunna fraktas tillbaka. De var ju inte friskskrivna på något sätt, de var inte utskrivna. Jackson Follman kom dit från sjukhuset i Chapeco, fraktades i ambulans och rullades ut på planen i rullstol. Och ja, men den här ceremonin, den kulminerade ju med att själva bucklan, Copa Sudamericana-bucklan, hade kommit och den överräcktes ju till ja, men de anhöriga och till de överlevande. Och när Jackson Follman tar den där i sin rullstol och när han gråter okontrollerat, ja, berörd blir ju. Berörd blir ju. Palmeiras målvakt, han står och gråter när matchen börjar. Och sen ja, i matchminut 71 apropå de 71 döda, så iscensätter de ju då en minnesminut och domaren blåser i pipan och högtalarna förkunnar vad som händer. Och då står ju domaren och gråter under den här minnesminuten. Och det var en speciell dag, det var en ovanlig dag i Chapecó, för en gångs jävla skull sken ju faktiskt solen.
Ja.
Det var klara himlar när Jackson Follman lyfte bucklan från rullstolen och de återigen verkligen förkunnades som de eviga mästarna. Mm.
Nu är vi inne på sommaren här. Vi har pratat mycket matcher. Hur går det för människorna?
Ja, nej, det är ju svårt. Det är jättesvårt och det är hemskt att försöka tänka sig in i platsen där de befann sig på. Det är hjärtskärande att tänka tillbaka på hur det måste ha varit för den här 19-åriga Grazielle, hon som hade gift sig ung och som var så lycklig med sin Tiaginho och som precis då hade fått beskedet om att de skulle bli föräldrar när allt det fasansfulla hände. Alltså, hon skulle ju föda sitt barn och hon födde barnet, hon födde sonen den 19 juli 2017. Och ja, men så fort hon visste att det skulle bli en son så bestämde hon sig också för att han skulle heta Thiago. Och när själva förlossningen väl var avklarad, då bad hon vårdpersonalen om att lämna rummet, om att låta henne vara själv där med sin nyfödda son en stund. Och så tog hon fram sitt fotografi av Tiaginho för att det skulle vara de tre, att de skulle ha blivit föräldrar tillsammans. Och ja, det är så jävla sorgsamt.
Sitter här, jag tog ögonen hela tiden.
Oh. Och liksom Danilo, målvakten då, stjärnan i laget, han stod ju så väldigt nära två av dem som faktiskt överlevde, Jackson Follman och Alain Rochel. Det var ju liksom den heliga treenigheten. De gjorde allt tillsammans. Deras familjer gjorde allt tillsammans. Och Danilos son, han var bara 3 år, men hade liksom redan kommit att uppfatta Alain Rochel som någon typ av extra pappa. Under den här perioden så la även då Danilos änka ut ett inlägg på Instagram där hon tilltalade Alain Rochel med treåringens röst och översatt blir texten ungefär: "Farbror Alain, du kom tillbaka, tack Gud. Både jag och min mamma är väldigt glada för det. Och snart ska jag ge dig en väldigt hård kram, för du kommer behöva vara lite av min pappa nu. Lovar du att ta hand om mig och min mamma?" Och han fick ju ett av Danilos halsband då, som han fortfarande alltid spelar i varje match. Och han närmade ju sig obegripligt nog fotbollsplanen i ganska snabb takt. Hans spinalkirurgi, eller vad man nu säger, det de läkarna hade behövt göra för att rädda hans ryggrad och hans rörelseförmåga hade lyckats. Så han kunde gå och han kunde springa och han kunde spela fotboll igen ett halvår efter kraschen. Och den internationella uppmärksamheten runt Chapecoense, den hade ju varit enorm. Och välviljan hade varit total och liksom alla erbjöd sig att hjälpa dem. Jag ska inte säga att alla vill ha en bit av dem för det blir för cyniskt. Ja. Men parallellt med att A-laget spelade Libertadores hade de liksom en typ av ungdomslag som drog runt som kringresande turnésällskap för att samla in välvilja och välgörenhet, samla in pengar. Och de spelade ju uppvisningsmatcher i Ecuador och Peru och Bolivia. Men sen fick ju också klubben en inbjudan till en uppvisningsmatch av lite större dignitet. Barcelona bjöd in dem till sin sån här Johan Gamper Trophy, den här försäsongsmatchen som alltid kickstartar deras säsong. Och det brukar ju vara Juventus eller liksom Manchester United eller något i den stilen. Men nu blev det då Chapecoense. Och även om man kan tycka att det sportsligt är ett jippo, så blev det liksom en jättestor sak för klubben och för laget. De kom att liksom bygga sitt upplägg rätt lite utifrån hur det såg ut i Serie A-tabellen och rätt mycket utifrån hur de skulle liksom komma rätt till Gamper mot Barcelona. Och det var ju också så de resonerade kring Alan Rochels comeback. Nej, alltså inte mot Atletico Mineiro i ligan. Du ska göra comeback mot Barcelona på Camp Nou. Och precis så blev det också.
Parabéns a você, Alan Rochel. Conforme o previsto, a alteração e o estádio inteiro aplaudindo Alan Rochel. De volta aos gramados após 252 dias. O milagre da vida nesse dia único. Parabéns, Alan. Você é um ser iluminado. Que seja muito feliz esse seu retorno e que seja só a primeira amostra, né, da sua volta.
Drygt 8 månader efter att så gott som samtliga av hans lagkamrater förlorat livet, ja, då sprang Alain Rochel ut på Camp Nou och pekade mot himlen och spelade fotboll mot FC Barcelona. Tunnlade Busquets, gjorde 40 minuter, blev sen utbytt till en stående ovation och bytte i tröja med Leo Messi, ja, och sådär.
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och hur är Chapecoense idag?
Ja, alltså ifall man bara tittar slarvigt från utsidan, då kan man ju tro att de har stått för, ja, men den mest mirakulösa och sportsligt romantiska, lyckliga återuppståndelsen som du överhuvudtaget kan föreställa dig. För okej, de åkte ju ur högsta ligan 2020. Och det var väl mest bara liksom något som alla ändå hade gått och vänta på. Men sen gick de upp igen i januari 2021. Och de blev mästare av Serie B på klassiskt chappevis. Mål i 97. Straff, de måste slå in den för att gå om konkurrenter på målskillnad. Och den har jävla dåre som går fram och slår in en panenka i det läget. Och det är ju tomt på läktarna på grund av pandemin. Men runt arenan ser man liksom enorma jublet i höghusen som överblickar arenan. Och Neto är där som superintendent och dedikerar bucklan till familjerna. Och lagkapten i Chapecoense är Alan Rochel som står där som ledarfigur. Och då tänker man att bara, vilket jäkla sagoslut, det är ju otroligt. Men sen kollar man lite närmare och sen lyssnar man på Alain Rochel efter matchen. Ja, då står han där och liksom är glad och liksom uttrycker sin tacksamhet och sin stolthet och sin respekt för sina nya lagkamrater och sin vördnad för de som inte längre finns med. Men samtidigt så förkunnar han ju även en liksom ganska bister dom över staden han fortfarande bodde i. Han säger att folk här i Chapeco, de måste lära sig att respektera mig. För utöver idrottsmannen så finns människan som folk inte respekterar. och omedelbart därefter att lämna Alain Rochelle Chapecoense, flytta till Cruzeiro och blev därefter utlånad till America Mineiro. Och redan där känner man att, ja, vad hände? Vad hände med sagoslutet? Vad hände med Disney-filmen? Och svaret är att, ja, den krackelerade. Idén om den sprack. För kollar du Chapecoense idag så är det inget kul. Ja visst, de är uppe i högsta ligan, men de ligger ju dunder sist. De har vunnit en av 28 matcher. Tränarna har precis avgått och de är på god väg att bli det sämsta laget poängmässigt någonsin att spela i brasilianska Serie A. Och det är ju trist, men det är inte huvudsaken. För därutöver är de skuldsatta upp över öronen. De har typ en kvarts miljard svenska i skulder och det är mycket pengar för Chapecoense. Så de har ansökt nu om att försöka bolagisera verksamheten och rädda sig själva på det sättet. Och så då, ja men värst av allt, den pågående tvisten med många av företrädarna för de efterlevande familjerna. Det var alltså när vi spelade in där 3-4 dagar sedan som jag såg att den brasilianska motsvarigheten till hovrätten dömde de att betala 25 miljoner kronor i kompensation till en familj som sökte det. Och liksom att det är där vi är hösten 2021. Att det är i rättssalen med familjeföreträdarna på ena sidan och fotbollsklubben på den andra sidan. Det går inte att förlika sig med. Och det gör ju också att jag vet inte riktigt vart vi ska ta vägen med den här. Det känns ju så jävla fel att sätta punkt med det anslaget, med den tonträffen. Men det är där vi är. För ja, men livet är inte en Disney-film. Och det finns rätt sällan någon jävla guldkruka vid regnbågens slut. Och det är långt ifrån säkert att den där nattsvarta sorgen slår om och bara blir rosenröd med tiden. För vissa tragedier sker på riktigt och vissa sår läker aldrig, vissa är försvinner inte. Och det är hemskt och det är orättvist, men det är nog sanningen lite oftare än vi kanske vill låtsas om. Och historien om Chapecoense är inte över ännu, men just nu är det svårt att se något lyckligt slut. Och det är en sak för oss att konstatera, men det är givetvis något helt annat för människorna i Brasilien att leva vidare med. Jag vet inte vad vi kan ge dem, men jag vet ju att de förtjänar alla våra tankar och alla våra lyckönskningar när de i alla fall försöker. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. We'll be right back.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.